Väl och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka, inspelat med då Håkan Sundliden. Och det är bibelförklaring över apostlagärningarna och det är del 41 vi har kommit till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen så sänder vi då här i närradion på måndagar klockan 19. Så här alltså då Håkan Sundliden med Apostlagärningarna del 41.
Välkomna till Andreas kapellet. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för att vi återigen får sitta ner och läsa ditt ord och fördjupa oss i det som Lukas har skrivit här. Herre, låt det få bli till uppbyggelse för oss. Hjälp oss att se, inte bara se och förstå hur det var på den tiden, utan också lära någonting för vår tid och för vår egen gemenskap och våra egna liv. Här vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Ja, enligt mina anteckningar här så står det då att vi har kommit till vers 25, ja, vi har kommit ner till 26, 27 där till och med. Och har vi läst till och med vers 34? Eller ska vi läsa det en gång till? Jag tror vi har läst berättelsen, va? Ja, jag läser från vers 27 då, så jag behöver inte ta precis allt. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsets dörrar stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt: gör det inte något illa, vi är alla här. Alltså, de har fängslats och de betraktas ju som upprorsmakare och som farliga upprorsmakare till och med, eller åtminstone farliga för fångvaktarens räkning. För han visste ju vad den romerska lagen sa, att hade man fått så stränga order om att de skulle förvaras i fängelset, så var det bäst att se till att de var kvar i fängelset. Så de satte sig i det innersta rummet och de fick spännas fast där. Deras fötter spändes fast i stocken och där satt de nu. Och då blev det midnatt och så sjunger de lovsånger. Och det gjorde vi så förra timmen att jag tog en liten parentes där, kan man säga, eller en exkurs som man nu vill, när det gällde lovsångens betydelse. Det är från andra krönikeboken 20. Det kapitlet som har rubriken Josafats underbara seger. När han skulle dra ut i krig och han var i helt underläge. Han hade inte några mänskliga möjligheter eller resurser att vinna det där slaget. Men så får han höra av Herren att han ska ställa lovsångarna först. Och så ska lovsångarna ge sig ut först och så ska krigsmännen komma efteråt. Så lovsången till Herrens ära skulle sättas i främsta rummet. Och när så skedde så blev det så förvirring i motståndarläget så att de gjorde ner sig själva. Och man kunde angripa dem bakifrån och vinna slaget. Men där står också att de skulle vara stilla och låta Herren utföra den här striden. Vi ska komma tillbaka till det alldeles strax. Så här sitter de då och sjunger lovsånger. Och det är ju det märkliga att de beklagar sig inte. De protesterar inte. De överklagar inte beslutet, utan de är där i bön och i lovsång. Och när de är det så ska alltså Herren strida för dem. Den versen som jag tänkte på, jag sa skulle komma tillbaka till, jag tror jag kan läsa den på en gång. Det andra krönikeboken 20, vers 17. Där står nämligen så här, du känner säkert till det: men då är det inte ni som ska strida. Ni ska endast träda fram och stå stilla. Och ni ska få se Herrens frälsning. Det är ju en härlig vers. Och så, det där tror jag är en vers som vi kan ta med oss också. Därför att vi råkar ju också in i strider med världen och djävulen och vårt eget kött. Och då är det här ett bra råd, så att säga. Att vi ska själva inte kämpa alla strider. Vi ska välja våra strider. Utan vi ska låta Herren vara den som strider för oss. ett visst råd för Josafat, ett visst råd för Paulus och Silas, ett visst råd för dig och mig också. Och här sitter de nu då och prisar Gud. Jag har skrivit en liten notis här i mina anteckningar. Jag gick igenom på eftermiddag för jag skrev Billy Graham, jag har skrivit. Det var nämligen så att jag var ute på, surfade på internet. Nej, det var inte. Jag var hämtad e-posten och så hade jag fått ett nyhetsbrev någonstans ifrån. Och på det nyhetsbrevet så var det en hänvisning till Billy Graham. För jag har fyllt 90 år eller någonting sånt, vill jag minnas. Och han är ju evangelisternas evangelist, och det är good news. Och så stod det där på den här dekalen, eller på den här löpsedeln, det var hans organisation som hade skickat ut det här, så stod det always good news. Och det är väl en bra slogan om något, att inte bara komma med goda nyheter, utan att alltid komma med goda nyheter i alla lägen. Och då var jag tvungen att anteckna det, för vad jag tänkte på Paulus och Silas när jag satt just och förberedde dem, att där sitter de beklämda och anklagade, men det finns alltid goda nyheter. Och de visste vilka, de kände de här goda nyheterna väl, och de som sagt lovsjung Herren. Och när vi lämnar över det till Herren, då händer det mirakler. Det hade vi också läst förra gången i vers 26, att fängelset skakas i sina grundvalar. Och jag tror vi hänvisade till kapitel 4, vers 31, där de också hade bett endräktigt och marken hade skakat. Så det är sådana här naturbekräftelser som man kan läsa om i skriften lite här och var. Men det är inte bara det att Herren öppnar fängelsets portar, utan han öppnar också fångvaktarens hjärta. Här står i vers 27 att han ska ta sitt liv. Och Paulus genomskådar det. Och hindrar honom. Gör det inte något illa, vi är alla här. Vers 28. Och då bad fångvaktaren om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sen förde han ut dem och frågade, ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och här står det på grekiska soso, alltså precis som vi säger frälst på svenska. Det är ju ett väldigt innehållsrikt, ett laddat ord, ett laddat religiöst ord så att säga. Frälsningen, befrielsen från Egypten, frälsningen från Egypten till det utlovade landet. Frälsningen från synden till Guds rättfärdighet. Det är ett starkt ord här, frälsningen. Och det är det ordet som används här. Så det är ju, kan man ju tycka är lite märkligt faktiskt, att fångvaktaren ställer en sån fråga. Visste han vad frälsningen var för något överhuvudtaget? Eftersom han ber att få veta om frälsningen. Och så slår mig den tanken, den där slavflickan som har gått där gata upp och gata ner. Kommer ni ihåg henne? Det var ju berättelsen innan. Slavflickan i vers 17. Hon som följde efter Paulus och de andra och skrek, de här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning. Han kanske hade uppfattat det på något sätt, den här fångvaktaren. Hon har ju gått där i flera dagar efter dem. Så det var ju ett samtalsämne. Och nu hade ju då det hänt som hade hänt med Paulus och Silas. Så på något sätt hade han träffats i sitt hjärta utav det här budskapet, även om han inte riktigt förstod vad det betydde för något. Han frågar efter vad det betyder i vers 30. Och i vers 31 då så svarar Paulus och Silas, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de orden där finns på en del andra ställen också, om jag inte minns rätt. De framstår ju närmast som en, hur på att säga, som en formel eller som ett standardsvar. När människor i skriften frågar efter frälsningen, så är det ett standardsvar. Tro på Herren Jesus så blir du och din familj frälst. Och det kan ju vara bra att tänka på det som ett standardsvar. För att vi skulle förmodligen, om vi fick samma fråga på stan här i Värnamo utav några seriösa sökare, så är det inte säkert att vi skulle veta riktigt hur vi skulle svara. Men det här är det bibliska svaret. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Sen kan det behöva förklaras och man kan behöva samtala om det. Men där är själva Omvändelsebudskapet är själva svaret på den fråga som inte bara fångvaktaren utan många människor går och bär på. Jag läser då vidare från vers 32. Och de predikade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. De predikade Herrens ord i vers 32. Och det är det här som vi kallar för kerygmat, själva budskapet om att Gud bryr sig om oss. Gud har blivit människa. Jesus har gjort allt det som vi skulle behöva göra eller gå igenom. Han har till och med delat vår död. Han har uppstått för vår skull för att också vi ska få uppstå och få ett nytt liv. Det här är själva budskapet. Och det här lyssnar han på och det här tar han till sig och därmed också hela hans familj. Jag brukar alltid reagera när det står att de predikade Herrens ord. Jag har sagt det förr här. Men det betyder att de predikade Herrens ord betyder inte det egentligen att det är Herren själv som är subjektet. Det är inte så att de predikar om Herrens ord. Utan de predikar att de förmedlar Herrens ord. Det är ju Herren själv som talar igenom de här apostlarna eller genom budbärarna. Och det är när människor öppnar sina hjärtan och uppfattar ett ord ifrån levande Gud som det händer någonting. Inte när vi pratar om Gud eller pratar om frälsningen eller försöker övertyga någon, utan när Herren själv, hans ande är i ordet och träffar människorna i deras hjärtan, då händer det någonting. Och när vi talar mission och evangelisation så borde det vara en huvuduppgift för oss att inte bara vara redskap för Herrens ord, utan kanske ännu mer att kunna urskilja när Herrens ande, när Herrens ord och Herrens ande är i verksamhet i en människas liv. För det är själva nyckeln. Det här är vers 32. Apostlagärningarna 16:32. Apostlarna 16:32. Och det predikade Herrens ord. Jag kanske var lite otydlig där vart vi var. Jag bara fortsatte från förra gången av bara farten. Men där har du det. Men man ser nästan här, om man läser, om man lägger ihop eller ställer bredvid varandra. Lydia, hon som kom till tro först där i Filippi. Alltihopa det här utspelar sig i Filippi. Slavflickan som sprang på gatorna fram och tillbaka där i Filippi. Och fångvaktaren vid Filippi-fängelset. När man ser de tre omvändelseberättelserna så ser man att det är tre stycken helt olika personer, helt olika sammanhang. Men det är samma mönster. Och mönstret är ungefär så här. Att människorna får en erfarenhet av Guds närvaro. Apostlarna är närvarande, vittnesbördet är i svang. Någonting händer. De gör en erfarenhet. Deras hjärtan öppnas. Och det är som det står när det gäller Lydia. Att Herren öppnade hennes hjärta. De blir lyhörda för det som händer. Och sen så lyssnar de på ett mottagligt sätt till evangeliet, till kerygma, till själva budskapet. Och man tänker den tanken att kan det här vara för mig? Och man tar det till sig och sätter tro till det som om Herren själv hade talat till dem. Och när det har skett så låter de döpa sig. De tas in i gemenskapen och de ger av sitt goda. Lydia, hon öppnar sitt hem. Och den här fångvaktaren öppnar ju också sitt hem. Och han bjuder på den här måltiden och så vidare. Så det verkar vara ett mönster fastän det är tre helt olika sammanhang. Och att det är tre helt olika sammanhang kan jag stryka under genom att säga att Lydia, hon var asiat. Hon kom ifrån Lydien i mindre Asien. Slavflickan, hon var grek. Och fångvaktaren var romare. Tre helt olika kulturer. De var också, hade också helt olika social status. Därför Lydia var ju affärskvinna. Hon hade en framgångsrik affärsverksamhet, förmodligen stenrik. Slavflickan, utfattig. Fångvaktaren, typisk medelklass, tjänsteman. Så oavsett vad det är för samhällsklasser eller vilken kulturell bakgrund de har, samma budskap. Och Gud gör på samma sätt, alltså samma process går de här människorna igenom. De hade ju också olika behov. Lydia, en intellektuell människa som kunde föra räkenskaper, som kunde handla, som kunde göra affärer, som hade anställda, som hade skött i hela hushållet. Och som säkert inte svalde vad som helst utan hade samtal med de här nere vid bönestället. Slavflickan som inte hade kanske intellektuella behov men psykiska behov. Hon som var besatt. Hon som var psykiskt instabil. Som inte hade något riktigt egenvärde. Eller fångvaktaren då med sin moraliska överbevisning. Där han plötsligt bara inser att jag måste bli frälst. Vad ska jag göra för att bli frälst? Överbevisad om sin egen otillräcklighet. Så det är ganska märkligt att se olika kulturer, olika samhällsklasser, olika behov. Men samma budskap och samma processer äger rum. Och det är väl inte långsökt att tänka sig att det skulle gå till på ett liknande sätt idag. Vi är ju väldigt upptagna med, åtminstone emellanåt, tid från annan till att försöka anpassa oss på något sätt. Eller möta vår tids människor och så vidare. Hantera saker, hantera själva evangeliet på olika sätt beroende på situationen. Men tänk om det är så enkelt som det beskrivs här. Tro på Herren Jesus så blir du frälst. De här blir alltså döpta då i vers 33, hela hans oikos. Och de tas upp då i församlingen och sen så står det att de var jublande glada. Vers 34, jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Och den där glädjen över att ha tagit emot de goda nyheterna, det är också ett tecken på den helige ande. Glädjen, den himmelska glädjen, saligheten. Så kommer vi till vers 35. Och här ska de nu då släppas fria och fortsätta sin resa. Jag tror jag läser kapitlet ut. När det blev dag skickade domarna sina rättstjänare och lät säga: frige de där männen. Fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa: domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem: de har låtit piska oss offentligt utan dom och rannsakan fast vi är romerska medborgare, och de har kastat oss i fängelse och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Åh nej, de får själva komma och föra ut oss. Rättstjänarna framförde detta till domarna, och när dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare. Alltså man fick ju inte behandla romerska medborgare på det här sättet. Så de hade ju förgripit sig, kan man säga, på Paulus och Silas. Och nu fick de äta upp det. Och man kan fråga sig varför Paulus lät det här ske. För han kunde ju ha protesterat redan från början eller hänvisat till att han var romersk medborgare. Men han låter dem gå i den här fällan. Och här följer han upp den här fällan på så sätt att han tvingar dem till att komma. Och ja, de får väl komma dit och be om ursäkt och förklara sig att de hade... Varför de hade handlat som de hade gjort. Att de hade förivrat sig. Att de, ja, som sagt, fick be om ursäkt. Och fick släppa ut dem. Och samtidigt så tror jag att det där innebar nog ett visst skydd. För församlingen i Filippi. För nu fick nog myndigheterna akta sig för att ge sig på församlingen. De hade fått sig en näsbränna av den här händelsen. Och det kan man tänka sig att det blev nu lite lugnare ett tag framöver. Just i Filippi. Det står också i vers 41 där att när de kom ut ur fängelset så gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna. Träffade de bröderna. Det där är ett sånt där uttryck som man, ja, det inkluderar naturligtvis systrarna också. Men det är ett uttryck som används om församlingen. Här finns alltså en församling. Vi har inte läst någonting om hur de där bröderna har kommit till tro i Filippi. Vi har bara läst om Lydia och hennes hushåll, slavflickan, och vi har läst om fångvaktaren och hans hushåll. Men här är tydligen andra som har kommit till tro också. Här finns alltså en liten församling som de träffar hemma hos Lydia. Och som de ger uppmuntran och tröst. Det är alltså inte församlingen som ger Paulus och Silas uppmuntran och tröst. Eller klappar dem på rygg på axeln för att de har suttit i fängelse här nu. Och tackar Gud för att de har kommit ut. Utan det är tvärtom. Paulus och Silas uppmuntrar och tröstar församlingen. Och sen så ger de sig vidare. Det här utspelas i år 49. Det här utspelar sig alltså samma år som apostlamötet. Jag säger det därför att vi ska hålla reda på årtalen när vi kommer in i nästa kapitel. För snart så skrivs ju första Thessalonikerbrevet. Och då ska vi se att det skrivs år 50 eller kanske 51 ännu mer troligen. När han skriver Thessalonikerbrevet som vi ska ta oss an efter nyår. Då hänvisar han till den här berättelsen med fångvaktaren och Lydia alltihopa. Och framförallt så hänvisar han till de svårigheter som de hade där. Om ni tittar i första Thessalonikerbrevet. Nu ska vi se här. Första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Just det. Det här brevet skriver han ju ett år efter att de där händelserna i fängelset i Filippi hade hänt. Så det är ett år senare. Och vi ska gå igenom det i detalj senare. Men där ser ni första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Vers 2. Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi. Men vår Gud gav oss mod att predika evangeliet för er trots hård kamp. Och så vidare. Jag tror inte vi behöver läsa mera där. Vi ska återkomma som sagt till det sen. Men ni ser att den här händelsen har han med sig. Bär han med sig och den återkommer som sagt i hans brev. Församlingen i Filippi. De får ju ett brev. Vi kan titta i Filippi brevet. De får ju det här brevet. Det skickas säkert hem till Lydia. Det kan mycket väl tänka mig. Och så får hon se till att det distribueras eller att de alla får del av det. Men där i fjärde kapitlet, slutet på Filipperbrevet. Där tycker jag man märker, ja, egentligen skulle jag läsa alltihopa där från vers 10. Vilken kärlek Paulus har till församlingen i Filippi. Det har glatt mig mycket, säger han i vers 10. Att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Ni Filippi vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Men ser ni Lydia framför er? Hon sitter för de här böckerna. Också när jag var i Thessaloniki, dit han är på väg nu efter Filippi, så skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få riklig frukt av den gåvan ni ger. Jag har fått allt och det är överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Vår Gud och Fader, tillhör äran i evigheters evigheter. Amen. Hälsa alla heliga i Kristus Jesus. Bröderna hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar er. Herren Jesus Kristi nåd vare med er ande. Det är ganska skojigt, tycker jag, att läsa såna här avsnitt när man precis har läst i Apostlagärningarna om vad som har utspelat sig. Så får man det här då i backspegeln eller i sitt sammanhang. Nåja, nu så lämnar de i alla fall Filippi. Då kommer till Apostlagärningarna 17. Och där står då att de tar vägen över Amfipolis och Apollonia. Och så kommer de till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Om ni tittar på kartan, om ni har den framför eller ni ser den i Bibeln, så ser man de här platserna. Först så passerar de Amfipolis. Det ligger ungefär 5 mil sydväst om Filippi. Och sen ytterligare nästan lika långt, åtminstone en 4 mil till Apollonia. Som ni vet, så är ju grundtexten, som vi kallar den, som vi har framför oss här, den är ju sammansatt utav olika källor. Och det kan finnas vissa källor som säger lite mera eller som säger lite mindre än just det som vi har här. Det finns en sån källa som kallas för D. D-källan skriver vers 1 på ett sånt sätt så att man kan tro eller tänka sig att de faktiskt stannade i Apollonia en liten tid. Det står ju inte här. Men det kan ju ha varit ett kortare uppehåll i och för sig. Det kanske bara handlade om övernattning eller att de provianterade upp på nytt eller vad det nu var för något. Men det står inte återberättat här. Utan här står det bara att de passerar Apollonia. Förresten, någonstans måste de ju ha stannat. För det var, först var det ju 5 mil till Amfipolis och sen var det ytterligare 4 till Apollonia. Så de kan ju ha stannat på båda ställena. Och sen ytterligare 5-6 mil innan de kommer ner till Thessalonike. Och Thessalonike är, skulle jag vilja påstå, själva huvudmålet för hela resan. Ni kommer ihåg hur det var när de hade påbörjat andra missionsresan, så kom de ju genom Mindre Asien, så långt västerut det bara går att komma, till Troas. Och där fick han då en uppenbarelse, en syn av den här mannen som kom över till oss i Makedonien och predika evangeliet. Det var ju så han kom över till Filippi. Men huvudstaden kom över till Makedonien. Huvudstaden i Makedonien, det är Thessalonike. Så att Filippi var nog inte någon sorts, tänkt som någon sorts slutmål, utan de hade sannolikt den här resan ner till Thessalonike som sitt huvudmål, Makedoniens huvudstad. Thessaloniki grundades 315 före Kristus av en man som heter Kassandros. Och den här Kassandros, han hade en hustru, eller ett gemål åtminstone, som hette Thessalonika. Och staden är alltså uppkallad efter henne. Och det här var en väldigt viktig stad. Det här är ju då kanske 300 år efter, eller drygt 300 år efter att staden grundades. Men den har alltså ett utomordentligt geografiskt läge. Därför att Thessaloniki ligger precis vid kusten och där finns en hamnstad över havet. Och den hamnstaden Thessaloniki ligger ju utefter Via Ignatia. Alltså den här vägen, så stora vägen som går från Rom och så genom hela Mindre Asien bort, va. Det är Via Ignatia och den går genom Thessaloniki. Så det är både stora huvudvägen och det är sjövägen. Och det är väl kanske inte så underligt att man gjorde det till huvudstaden. Och det blev alltså en romersk residensstad. Så det var en viktig stad. Och sen så söker de då sin vana trogen upp synagogan. Och så har det ju varit hela vägen när vi har läst både första missionsresan och andra missionsresan, att han söker sig till städerna, till de större städerna. Ni kommer ihåg första missionsresan, kan vi den nu? Antiochia, Salamis, Paphos, Derbe, Lystra, kommer inte ihåg riktigt ordningen där. Antiochia, Derbe, Lystra. Och sedan vi, samma väg tillbaka. Det här är ju sådana städer som han söker sig till. För att här finns det ju synagogor. Här finns det anknytningspunkter för honom att komma till. På samma sätt nu då när vi kommer på den andra missionsresan. Troas, Filippi. Så småningom då till Thessaloniki, Berea, Aten, Korint ska vi komma till så småningom. Så att han söker sig till platser där det finns synagoger. Han söker sig till platser där det finns större befolkningar. Där det kan hända någonting så att säga i en sån miljö. Och han söker sig där det finns ledande personligheter eller ledargestalter som blir påverkade utav evangeliet. Ni kommer ihåg redan på första resan Paphos. Där var ju den här han i Paphos, vad var han för något? Var han landsförste på något sätt? Jag kommer inte ihåg titeln på honom. Sen är som trollkaren Elymas var på. Och han blev ju vunnen för Herren. Och likaså Lukas som ansluts här i Filippi. Eller Troas. Och andra prominenta personer som vi kommer att se här framöver. Så det finns säkert en tanke med att han besöker de här platserna. Men först är det alltså synagogan. Vi läser då från vers 2. Till dem, alltså judarna i synagogan, gick Paulus som han brukade. Och under 3 sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna. Och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte, denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias. Där har ni ju kärygmat igen. Och när jag ser de här 2 verserna om hur han gjorde. Han börjar med att gå igenom utifrån skrifterna. Kommer ni ihåg hur det var? Det har vi inte gått igenom här i och för sig. Men i Lukas 24, det som vi kallar för Emmausvandringen. När Jesus har uppstått ifrån de döda. Och går som uppstånden till Emmaus. Och Emmausvandrarna slår följe med honom. Så står det i Lukas 24, vers 27. Att Jesus började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt i alla skrifterna. Och det har vi ju sett i tidigare apostlärningarna också. Vilka skriftställen som var vanligast, som de oftast använde. Men alltså som det står här att Jesus gjorde, han gick igenom Moses. Det är alltså första Mosebok, andra Mosebok, tredje Mosebok, fjärde Mosebok, femte Mosebok. Och han gick igenom profeterna och skrifterna och visade det ena stället efter det andra hur det pekar mot Messias. Och så talade han om Messias. Och sen är det också precis som det står i här i apostlärningarna då. Det säger Paulus. Han har gått igenom 3 sabbater och talar om skrifterna. Och sen säger han, denne Jesus som jag predikar för er. Så han berättar om den historiska Jesus. Och så var det också på Emmausvandringen. Där var det visserligen lite omvänt för att där var det ju Emmauslärjungarna som berättade om vad som hade hänt i Jerusalem. Och så berättar man då om Jesus. Jesus från Nazaret. Man berättar om hans föräldrar. Man berättar om hans undervisning. Man berättar om hans lärjungar. Man berättar om vad han gjorde. Man berättar om hans död naturligtvis. Och hans uppståndelse från de döda. Och när hela den berättelsen är genomgången. Då kommer det sista. Då kopplar man ihop det. Den historiska Jesus är den Messias som skrifterna talar om. Så det är liksom själva pedagogiken. Gå igenom skrifterna, visa vad skrifterna säger. Berätta om den historiska Jesus. Och koppla honom till denne Messias. Så gick det till på Emmausvandringen. Så går det till när Paulus predikar. Jag sa att apropå gå igenom skrifterna. Om du tittar i Saltaren 2. Saltaren 2. Ja. Det är ju egentligen, vi kan inte gå igenom det här så igen, men de bibelställen som Paulus har använt sig av eller som Lukas har använt sig av i apostlagärningarna, tidigare kapitel, det har vi gått igenom tidigare, har varit Saltaren 2, finns återberättad tidigare i apostlagärningarna, Saltaren 16, jag kan bara titta vad det är för någonting, ja just det, Saltaren 16, där är särskilt vers 10. Du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska ej låta din fromme se förgängelsen. Salten 60, det har vi ju haft i någon predikan här tidigare i apostlagärningarna. 110, också saltaren. Det här är alltså de ställena som användes när man gick igenom. Salten 110, en sån där jättekänd psalm. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira skall, och så vidare. 118 är också en sån psalm. Den känner ni väl igen. Vers 22. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Eller Jesaja 52 och Jesaja 53. De här tjänaresångerna om den lidande tjänaren. Och de här känner jag till. Och sen så hade jag skrivit också 5 Mosebok 21-22. Tänkte jag, vad är det för något? Vad står det där? 5 Mosebok 21-22. Också ett sånt där centralt ställe. Där står det. 5 Mosebok 21-22. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så skall den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten, och så vidare. En Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Ja, ni hör ju själva vilka bibelställen det finns när man vill stryka under vad som har hänt med Jesus Kristus. Du kan titta också första Korinthierbrevet 15. Första Korinthierbrevet 15 är skrivet 3-4 år efter den tid som vi håller på. Men när han skriver till Korint, jag kommer inte ihåg nu exakt vilket år det var, men det handlar om år 54 eller 55 kanske. När han skriver det, då skriver han i första Korinthierbrevet 15, vers 3. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Och så vidare. Där har du själva kerygmat. Så det där är det så sammanfattat det kan bli. Men det är alltså inte en tillfällighet att det står som det står i första Korinthierbrevet 15. Utan det, är ju en, det finns ju med där budskapet från apostlärningarna i predikningar. Det har liksom utkristalliserat. Det är ju det här som växer fram till trosbekännelsen sedan så småningom. Så därför så är det svårt att tänka sig att vi i vår tid ska skriva om trosbekännelsen som man nu säger. Och nu får man ju se hur den kommer att låta i sådana fall. Vi får väl hoppas att det här innehållet finns med. Men det kan man ju aldrig vara säker på. Utan finns det sånt som inte passar i vår tid, så brukar man ta diskussioner om man måste ha med sånt. Men det här är ju givet. En gång för alla. Det går ju inte att lägga till och dra ifrån på själva budskapet. Då har man ju brutit udden utav alltihop. Så det är viktigt att vi känner till och ser och förstår hur centralt och hur uttalat det här budskapet är. För man skulle ju ibland kunna tänka sig, den tanken har väl jag också tänkt, och Gud får väl förlåta mig, men man tänker, ja men skulle man inte kunna, alltså är det verkligen helt avgörande att han var född av en jungfru, eller måste man tänka sig, vad hade hänt om han inte har uppstått? Skulle inte allt ha hänt fastän han inte har uppstått, så har ju allt som har hänt har ju hänt ändå. Så man kan börja irra på det där sättet. Och då är det så viktigt att man förstår att den tro vi har, det är den tro som är nedskriven här. Man behöver inte diskutera den överhuvudtaget. Utan att bli en kristen, det är ju att ta emot den tron. Det är ju det som konstituerar mig som kristen. Annars är jag ju inte kristen. Så det är viktigt att ha budskapet klart för sig. Och när det här budskapet då har predikats i Thessaloniki, så står det i vers 4, alltså Apostlagärningarna 17:4. Några av dem blev övertygade. De i det här fallet är ju judarna. Och slöt sig till Paulus och Silas. Så det var ett magert resultat. Men så står det, därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud. Och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Vi har inte namnen på några av de här personerna här. Men vi har det, om du bara bläddrar fram ett bra blad, i 20 kapitlet. Där befinner vi oss plötsligt på den tredje missionsresan. Och Paulus, han ska åka från Efesus till Makedonien och Grekland. Och så skriver han, står det så här i 20 kapitlet, vers 4. När han avseglar då från Syrien, så följde Sopater, Pyrrhos son från Berea, dit har vi inte kommit i apostlärningarna ännu, med, men Aristarkus och Sekundus från Thessalonika följde med. Så Aristarkus och Sekundus var två av de personerna i Thessalonika som följde med. Så de har väl slagit följe med Paulus. Och likaså den här Sopater som vi kommer att möta i Berea. Men dit har vi inte kommit ännu. En sak till förresten när det gäller den här förkunnelsen. Och de här som kom till tro i Thessalonike. Om du tittar i första Thessalonikebrevet. Så kan man få, för han skriver ju till de här personerna sedan. Så kan man få en liten tydligare bild av vad som måste ha hänt. Det står, jag tänker, ja det står alltihopa egentligen i den femte versen. Första Thessalonikebrevet kapitel 1 vers 5. Där står, ty vårt evangelium, och det vet ni nu vad budskapet är. Det kom till er inte bara i ord utan i kraft. Så när det fick, och i den helige ande, alltså kraft för det första. Och den helige ande för det andra. Jag sa ju det att anden är verksam i budskapet. Anden är verksam i budskapet och gör ordet levande. Anden finns i ordet. Men här, och det manifesterar sig också i kraft. Och på kraft här heter på grekiska dynamis. Alltså samma ord som vi har i dynamit. Det är en explosiv kraft. Och någon gång så står det att ordet kommer med sådan kraft så att det liksom exploderar i en människas liv. Förvandlar fullständigt en människas liv. Så i Thessalonike hände det att ordet kommer med ande och det kommer med kraft. Och så är det en sak till, nämligen deras livsstil. Det står då i samma vers. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Om du tittar i andra kapitlet så blir det ytterligare lite förklarat. I vers 7. En bit in i vers 7. Första Thessalonikerbrevet 2:7b. Istället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Som när en mor sköter om sina egna barn. Ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva. Eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni kommer ju ihåg hur vi arbetade och slet. Natt och dag arbetade vi utan att ligga någon av er till last. När vi predikade Guds evangelium för er. Ni är själva vittnen. Ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde ibland er som tror. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var en av er som en far sina barn. Och vädjade till er att leva ett liv värdigt Gud. Han som har kallat er till sitt rike och sin härlighet. Så det var inte bara själva budskapet. Utan det var också ande och kraft. Och det var att de gav sina egna liv i det här. Det är inte så lätt att stå emot en sån förkunnelse. Den förkunnelsen skulle vi vilja se i vår tid. I våra dagar också. Naturligtvis. Nu är jag tillbaka till apostlagärningarna. Jag tror vi vill ta oss lite längre avsnitt här nu om vi läser från vers 5 till och med 9. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: "Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung." Folket och styresmännen blev förskräckta när de hörde detta. Och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs de. Alltså det man gör här i 5:e versen, när det står att man ställer till ett upplopp och oroligheter i staden, så är det ett ord på grekiska som åtminstone antyder att det liknas ett politiskt uppror. Det är inte bara att de är överkritiska eller våldsamma på det sättet, utan här finns alltså en anklagelse, ett politiskt uppror. Ungefär som man tänker sig de politiska uppror som vi kan se när man går loss med tillhyggen och när man anklagar och ska störta en regering eller någonting sånt, va. Här menar man alltså att Paulus och Silas har vänt upp och ner på staden och där städerna där de har gått fram, och att det är de som är politiska anstiftare. Och det är själva budskapet. Det står så här i vers 7. De säger, alltså Paulus och Silas säger, att en annan, en som heter Jesus, är kung. Och då är det så att här finns två stycken ord också på grekiska. Jag tror att ni känner igen dem till och med. Det ena ordet är basilevs. Basilevs, som betyder kung eller herravälde. Basilev är alltså ett territorium, ett rike över vilket man regerar. Men samma ord används ju också om Guds rike. Det var ju det här som skapade missförstånd när Jesus gick fram. Guds rike, man tänkte sig att det skulle vara ett politiskt rike. Och det ligger i själva ordet, att det är ett politiskt rike. Men vi vet ju att mitt rike är inte av denna världen, säger Jesus. Utan det är ett himmelskt rike. Men det är ändå samma ord som används. Här har de alltså uppfattat, eller om de bara anklagar Paulus och Silas för att komma med ett annat herravälde, en annan som är kung. Och det är denne Jesus. Och då tänker man sig, alltså det är en politisk rörelse, den här kristna tron, som skapar uppror och som ska störta kejsaren. Det är vad som ligger i luften här. Dessutom så är det en sak, och det märker man när man går igenom första Thessalonikerbrevet som vi ska göra sen efter nyår. För första Thessalonikerbrevet handlar ganska mycket om Jesu återkomst. Och det grekiska ordet är ju parousia. Parousi betyder ju återkomst eller ankomst. Och det är nämligen så att när en hög prominent person, eller rätt sagt en kung eller kejsare, kom till en av de här romerska städerna, då heter det parousi. Och då gör hela staden sig i ordning och tar emot den här kortegen som kommer. Och man ser till då att han kan, att folkskarorna håller sig undan på ett sånt sätt. Han kan komma i kortege in där, va? Det är parousin. Så förmodligen så har Paulus i sin förkunnelse talat om Jesus, och han har talat om Jesu parousi. Och om de har missförstått det, eller om det är illvilja, eller vad det är, ska jag låta vara osagt, va. Men här ligger i luften att de anklagar Paulus för att han kommer med en politisk upprorsrörelse där en annan är kung. Och denne andra kungen ska komma i sin parousi och göra rent hus med dem allihop. Och då förstår vi att det står i vers 8. Folket blev förskräckta när de hörde detta. För de trodde på det. Och många trodde inte på det, men det diskuterades. Ja, då kan man verkligen förstå att att det handlar om att ställa till upplopp. Och sen är det så att den här anklagelsen, de här är ju besinningslösa, de stormar framåt Jasons hus, står det i femte versen. Och de söker efter Paulus och Silas. Och så hittar de inte dem, och så släpper de ut den här Jason och några andra bröder till stadens styresmän. Det är ett litet intressant ord. Det står här i notapparaten också, ser jag, i folkbibeln. Så står det stadens styresmän. Dessa kallades politarker. Och det är det ord som används på grekiska. Ett ord som annars inte förekommer i den antika litteraturen. Och då skulle man ju som forskare säga, ja men då så är det något fel här. Men som man på senare tid funnit på inskrifter just i Thessalonike. Och så fick Bibeln rätt också på den punkten. Så politarkerna hade de väl tydligen där då, men tydligen så kallas de inte så på andra ställen då. Eller vad vi vet i alla fall. Men här kallas de så. Och nu drar man ut de här Jason och några andra bröder till stadens styresmän. Och så blir det de då som får ställas till svars istället. Här ser man också en annan sak i sjunde versen. Hur den här anklagelsen bara ökar och ökar i omfattning. Det står ju nu inte att först var det bara Paulus och Silas. Sen när de inte fick ta på honom, ja då är det Jason och några andra bröder. Och sen, som om det inte räckte, så står det alla i vers 7. Det vill säga alla kristna på den här platsen. Alla som tror som Paulus och Silas säger. De handlar alla mot kejsarens påbud. Så nu är alla kristna anklagade. Sen så står det att Jason och de andra frigavs i vers 9 mot borgen. Och här finns en kommentar i någon eller några av kommentarerna som man inte kan sluta sig till kanske så här omedelbart. Men det kan ju vara en tanke i alla fall. Man tänker sig att ställa borgen på den här tiden kunde lika gärna vara, så det behövde inte nödvändigtvis handla om att man skulle betala pengar och så skulle Jason och de här komma ut, utan det kunde också vara löften som man gav, alltså man villkorade på något sätt. Och då finns det de som menar att det förmodligen har varit så att Paulus och Silas blir utvisade från staden, förvisade helt enkelt. Och om Paulus och Silas lämnar den här staden och lovar att inte komma tillbaka, då släpper vi Jason och bröderna. Och det är ju vad som sker här också. Du kan titta i första Thessalonikerbrevet kapitel 2. Så kan man nästan tänka sig, och det här används då som ett argument, att den 18:e versen där skulle kunna vara någonting som talar just för en sån förståelse. Därför när han skriver ett år senare till den här församlingen i Thessalonike, då skriver han i vers 17. Nu har vi för en kort tid varit skilda från er, alltså kanske knappt ett år, till det yttre, inte till hjärtat. Har vi längtat mycket efter er och blivit ännu ivrigare att få träffa er personligen. Vi har verkligen önskat få komma till er. Jag, Paulus, både en och två gånger, men Satan har hindrat oss. Förmodligen menar då de här kommentatorerna att de har inte tillåts att komma in i staden. Det finns de som säger också att den här Jason också tvingades att lämna staden så småningom. Att man försökte rensa rent från dem. Därför att det står nämligen i Romarbrevet 16. När Paulus skriver till den församlingen. Det är ju ytterligare några år senare. Men där hälsar han från Jason också. Och då finns det de som menar att denne Jason skulle ha tvingats lämna Thessaloniki. Han har slagit sig samman med Paulus. Han befinner sig med Paulus, var han nu skriver Romarbrevet ifrån, kommer jag inte ihåg just nu. Han skriver den från sin tredje missionsresa. så skriver han Romarbrevet, och då har han med sig Jason där i vers 21. Men det är ju inte absolut säkert att det skulle vara samma person. Men hur som helst så är det tuffa tag i Thessaloniki. Så långt är det ju helt klart. Och det läser man också i Thessaloniki. I Thessalonikebrevet när vi kommer dit så finns det en passage som är väldigt svår och jobbig att läsa. Det är när Paulus far ut över judarna så där i allmänhet. Han talar väldigt nedsättande och kränkande om judarna på ett ställe i Thessalonikebrevet. Så där som jag då som älskar judarna, man reagerar intuitivt på det, instinktivt på det. Men om man ser bakgrunden, hur de här judarna ställer till upplopp och sedan också på flera ställen konsekvent ger sig på Paulus och anstiftar upplopp och så, va? Så då blir de orden ganska begripliga i första Thessalonikebrevet. Men det ska vi som sagt vara också komma till lite senare. Nu har vi några minuter kvar, men jag tror vi kan läsa från vers 10 till och med 14. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea. Berea, så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Det känner vi igen mönstret. Judarna där var mer öppna än de i Thessalonike. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Och så kommer det igen då, va? Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Så det var ju fara för livet för Paulus. Berea ligger 8 mil söder om Thessaloniki, eller sydväst om Thessaloniki, och var en blomstrande stad vid den här tiden. Den hade sin starkhetstid just vid den här tiden och kanske ytterligare ett par hundra år framåt. I mitten av 1900-talet började man gräva ut det området och man har hittat stadsporten till Berea, så den är framgrävd om det är någon som vill åka och titta på den. Men de här verserna verkar nog ha det syftet i alla fall, att Lukas vill visa vilket motstånd Paulus hade och hur judarna, framförallt då i Thessalonike, gjorde de här anstiftarna emot Paulus och Silas. Och hur de fick fly från plats till plats. En av dem som kom till tro här i Berea var den här Sopater. Vi läste det i Apostlagärningarna 24 förut. Jag sa att vi har ännu inte kommit dit. Men nu har vi kommit dit. Sopater var en av dem som kom till tro. Jag tror att vi ska sluta där. Men jag konstaterar kanske inte så roligt. Rolig avslutning på kvällen och konstatera att det är Paulus som är i centrum för det här hatet. Det är honom man är ute efter. Budskapet förstås, men personifierat i honom. Och han får genast ge sig iväg från Berea. Först ner mot kusten och sen då, för nu ska han ju ner till Aten som ni ser i vers 15 och 16. Om han tog sjövägen eller om han tog gångvägen eller vandrade ner mot Aten vet vi inte. Troligt att han tog sjövägen med tanke på att han var förföljd. För det var ju säkrare sätt att färdas på. Och han hade med sig Silas och Timoteus till Berea. Men de stannar kvar där, ja. Och så får han själv fortsätta med några andra bröder vidare till Aten. Där tror jag att vi får stanna.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över Apostlagärningarna och det här var del 41. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Och sen så sänder vi det då här i närradion på måndagar klockan 19. Här efter så kommer det sändning ifrån Missionskyrkan. Du får lyssna till deras söndagsgudstjänst inspelad. Jag Ulf Gustafsson tackar för att du har lyssnat. Du har lyssnat till Bibeltimman ifrån Svenska kyrkans närradio. Och vi önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!